Mycket snack om oljekriser. Blir det lika dåligt i valet som på 70-talet?
Vilka politiska partier har egentligen rustat sig för Hormuzvalet?
Det här är politiken med Torbjörn Nilsson och Henrik Torehammar.
Torbjörn Nilsson,
mm-hmm.
Har du fått en hjärtattack?
Nej, det borde jag ha känt till i sådana fall, tänker jag. Men det tror jag inte.
Det ska vara en tydlig uppgång utav hjärtinfarkter och annat skadligt beteende, skadliga effekter nu när sommartiden är hos oss.
Vadå, man får, det blir fler hjärtattacker på grund av sommartiden,
ja.
Är det du hävdar?
Inte jag. Världsomspännande forskning visar att de negativa konsekvenserna för individer är stora. Det finns många som har, kommer ihåg att vi har liksom gjort den här icke, det som kändes som bara en grej som hände, att vi byter, tar fram och tar tillbaka utemöbler eller vad det är man håller på med en gång varje halvår, och att EU till och med skulle avskaffa sommartiden.
Jo, det här, jag kommer ihåg att det pågår väl diskussion om det. Folk vill ju det, en del.
Det kändes verkligen som att det här var eliternas försök att hitta sig en populistisk fråga och bara så här: nu ska vi leverera på den här grejen. Titta, vi kan också vara radikala. Ni är sugna på radikala saker. Nu ska vi förändra någonting.
Mm.
Men här sitter vi. Du verkar ju ändå ha sovit okej med tanke på att du har en timma mindre i benen.
Alltså, jag,
innanför västen.
Jag vet inte vad en timme hit eller en timme dit gör. Jag tycker inte det är så radikalt. Men det är klart, det är ju en radikal tanke kanske. Vet du vem det var som sägs ha kommit på idén om sommartid?
Nej. Hälsomar.
Nej, ibland tillskrivs idén uppfinnaren Benjamin Franklin.
Det känns lite amerikanskt faktiskt.
Han var ju ambassadör, amerikansk ambassadör på 1700-talet, slutet av 1700-talet i Frankrike.
Ah, oui.
Och han tyckte att parisarna borde gå upp tidigare på morgonen och lägga sig tidigare på kvällen för att spara på ljus och fotogenolja. Han kanske tyckte att han kanske gick på den här linjen att han som vissa tycker som inte bor i Frankrike, att fransmännen
är lata, jävlar.
Skulle kunna vara lite flitigare.
Ja, de njuter lite för mycket av livet. Och det här med att spara på oljan fick jag precis veta nu, var ett skäl till att Sverige införde sommartid.
Ja, det var det jag skulle komma till i historielektionen.
Ja.
Alltså sen, om vi skuttar lite då från 1700-talet.
Till 1970-talet.
Nej,
vi gör ett litet topp.
Vi kan stanna också under första världskriget. För då fanns det också diskussioner.
Du är som en liten påskkanin som tar stora skutt och hoppar och vi får vara med. Och jag tar emot ett litet påskägg av dig. Vad hände under första världskriget?
Två år in på första världskriget så tog det tyska imperiet och deras allierade Österrike beslutet att ställa om klockorna under sommaren. Idén var då att man...
Få en timme till att kriga.
Nej, jag vet inte. Det framkommer inte av den här artikeln i Huvudstadsbladet där jag har funnit den här uppgiften. Men den här beskrivs att idén var att man skulle spara på värdefullt bränsle genom att behovet av lampor inte var lika stort under ljusa kvällar. Och det här tog Storbritannien och Frankrike sen efter. Sen vet jag inte riktigt om det där systemet verkligen höll i sig. För anledningen till att vi pratar om det här nu, det är ju att i Sverige så var ju sommartid en effekt av 1970-talets oljekris.
Det bevisade att keynesianism funkar inte, för då får man stagflation, och plus också att man måste vrida om klockan en gång i halvåret.
Ja, möjligen så. Det skulle väl finnas en och annan ekonom som skulle vilja ha invändningar och säga att det visar väl kanske framför allt att yttre världshändelser kan radikalt förändra de politiska förutsättningarna för ett litet exportberoende land som dessutom inte har egen produktion av olja. Och det ligger ju i tiden. Alltså frågan: kommer den här valrörelsen avgöras i Hormuzsundet eller inte?
Hormuz, hur skulle du säga det?
Jag vet inte. Jag sa mitt bästa utan att tänka. Hormuz. Vadå, du vill att man ska säga det med sånt tonandes som, så som Gunnar Strömmer säger SD.
Oh, det har jag aldrig noterat. Nu har kommer det.
Nej, han säger ju inte SD om Sverigedemokraterna som de allra flesta gör, utan han säger det med något slags nazgul-s.
Jag tror
du är bekant med Sagan om ringen.
Look at this nerd.
För det känns när han har det tonande s-et som att han betraktar dem. Man kan läsa in ett budskap i det tonande s-et, tycker jag.
För jag kommer med lite hysteri här. Två snabba tankar.
SD.
Relationen mellan M och SD. Moderaterna förlorade ju två stycken riksdagsledamöter. Det här jag ska försöka komma till poängen.
Ja, ja, ja. De sidospår verkar
precis,
vara
precis. De hoppade av till, till Sverigedemokraterna och Moderaterna. Men de sitter inte liksom på valbar plats. Nej. De försöker bara rädda sina.
Det här har hänt i veckan sen senast vi sågs.
Och då hörde jag det här skämtet att det kommer ju höja IQ-snittet i båda riksdagsgrupperna.
Och det känns som ett gammalt skämt.
Ja, det här är också tydligen från ett gammalt ståuppskämt från när Oklahoma hade problem med bördigheten. Jag vet inte om vi är på 10 eller 20 eller 30-tal, men liksom länge sedan. Och folk flyttade från, Okies flyttade från Oklahoma till Kalifornien, och då var snacket att så här, båda delstaterna höjer genomsnittsintelligensen med det här. Bara en sidoparentes där.
Tillbaks då till Hormuzsundet.
Ja. Och den andra, den
eller Hormuz.
Ja, men det är att jag också tänker att varje gång Hormuz, om du säger det så, då blir det liksom en sån annan betoning.
Ja.
En liten.
Ja, vi har ju alla olika hjärnsynapser.
Prostituerad rodent.
Och olika sätt att associera saker. Och du tänker Hormuz.
Om jag betonar, det är därför jag måste liksom hitta en bättre sätt att liksom tänka ut hur vi ska uttala det här. För att det har ju fått konsekvenser. Tänk, vem visste att USA och Iran skulle, eller USA och Israel, det här är, måste man hålla koll på sina i-länder här. USA plus Israel, inte hjärta, eller kanske hjärta, men i alla fall bombar Iran, och att Iran någonstans sa, när ni dödar hela vår liksom statsledning, då kommer vi ta till det atomvapnet som inte är ett atomvapen, nämligen att blockera exporten utav massa fossil
bränslen.
Ja. Genom det här trånga sundet som jag hade inte koll på hur trångt och bergigt och lätt det var att blockera. Jag hörde så här, vet du vad, i praktiken, sänk 3-4 skepp så kommer ingen igenom det. Jag bara, men det här ser större ut än Suezkanalen. Jag kan fatta att en stor tanker kan liksom så här hamna på sniskan.
Har du varit inne på Google Maps och liksom zoomat in dig?
Har du där gjort det?
Nej, det har jag inte.
Nej. Men jag var ändå lite chockad. Nu så står vi inför konsekvenserna att återigen Donald Trump fattade ett beslut, och det här kan få ganska långvariga konsekvenser.
Ja, men, och då blir man ju fundersam kring hur väl har de olika svenska politiska aktörerna investerat för den här situationen, som man då kanske inte har sett komma, men som
naiva
existerar.
Naiva jävlar.
Alltså, jag menar, i början av mars, nu har ju alltså priset på råolja stigit från runt $60 fatet till åtminstone över 100. I Sverige har bensinen ökat från 14-15 kronor till kanske 17, och dieseln med ungefär lika mycket. Elen blir dyrare. Det beror inte minst ju på import av tyska el- och gaspriser. För det här handlar ju rätt mycket om gas också, om vi ska tänka att vi är ett land som är en del av en politisk union som heter EU. Gasfrågan är ju en stor sak på kontinenten. Okej. Så det är liksom grundhändelserna. Sen finns det ju också att då går ju ens huvud direkt till Putins invasion av Ukraina och den energikris som följde då och som påverkade det förra valet i Sverige rätt mycket.
Där Magdalena Andersson pratade om Putinpriser medans Kristerssons sida sa nej, det här är Magdapriser, priser vid pump. Det sattes upp små klistermärken med Per Bolund på olika små mackar, om jag minns.
Ja, det gällde ju drivmedelspriser och det gällde ju elpriser då. Och där det grundläggande politiska svaret blev subventioner av olika slag. Och ett slopande av den åtminstone 2 decennier långa reduktionspliktsinriktade klimatpolitiken. Alltså reduktionsplikten har ju inte funnits så länge, men idéerna till den kommer ju redan från Göran Perssons oljekommission. Så det är något som har existerat länge och det var ju en stor omsvängning i svensk klimatpolitik, måste man säga.
Ja, jag hörde om Brasilien som man ju har förstått är en stor producent utav biobränslen, etanol, såna här saker där man liksom odlar sina sojabönor. Nu är jag lite ute på skakigt mark här, men helt enkelt att de har jättemycket lägre prishöjningar nu, för de har redan så mycket biodrivmedel inblandat i sin energi.
Aha, och, så du tänker dig att här finns det en möjlighet för reduktionspliktsrevival?
Det var ju inte många som försvarade från att vara liksom 7 av 8 partier.
Nej, nu har ju Miljöpartiet också gett upp om reduktionsplikten, uppfattar jag.
Men så kan man titta tillbaka på president Lula och det verkar liksom gå okej där med den här planen. Och plus också en kul grej. Verkar bli rekordskördar av sojabönor. Jag vet inte vem som behöver goda nyheter, men någon
det kan
kanske.
Ju vara så att förutsättningarna är olika i olika länder. Men det som är det slående är väl att om den valrörelsen 2022 påverkades enormt mycket av energi och ekonomisk kris och effekter av Putins invasion.
Kallar du det energival? Kallar du det kärnkraftsval? Vad vill du liksom, när du ska sätta ett ord på det?
Det gör ju inte jag. Det är ju de som människorna som gör det. De mäter saker och de döper saker. Men de kallar det väl för energivalet, helt enkelt. Gör de inte det? I vilket fall, poängen är ju nu att den där saken som vi i det svenska valet 2022 uppfattade som jättestor och omvälvande, det beskriver ju bedömare nu som en västanfläkt i jämförelse med vad ett stängt sund i Persiska viken leder till. Alltså effekterna kommer vara mycket större, beskrivs det som. Och det beror ju naturligtvis på då hur länge Donald Trump och Iran är i den situation de är. Men det här kan ju så att säga vara inte bara en liten sak för valrörelsen utan kanske hela valrörelsen.
Ja, och vi märkte ju snabbt hur liksom Elisabeth Svantesson och Finansdepartementet var ute när det här började hända med olika prognoser. Det finns en mild prognos, en basscenario, en allvarligare liksom tanke.
Alltså över hur det här slår ekonomiskt.
Ja, och på en vecka så blev det liksom den mildare prognosen inaktuell för att man insåg att det här tar inte bara några dagar. Och någonstans fick jag också lära mig att man tänker sig okej, men de stänger till så att olja och gas inte kommer ut, men sen när det väl öppnas upp då kommer ju allt det här liksom fortsätta och exporteras och rulla in. Men det är inte förstått var att om man bombar ett gasfält eller liksom förstör ett gasfält, då kan det ta 3 till 5 år att få igång det här. Och återigen, då hamnar vi på Tysklands olika val av hur de ska få energi. Om de bara säger, vi ska inte ha rysk gas utan vi ska importera från Qatar.
För detta ligger ju också att i den här konflikten, det här kriget, så har det också förstörts en massa energiinfrastruktur.
Ja, och det var vissa som sa att det här är det Iran kommer göra när de blir hotade. Då vet de att de måste titta på grannarna runt och bara så här, vi attackerar antingen olika liksom energianläggningar eller också attackera de här vattenanläggningarna. För det här, vem visste att i Mellanöstern så har man lite jobbigt med vatten. Så
det
att
har du aldrig tänkt på.
Av saltifiering, desalination, plants, att det var ett effektivt mål. Men hur som helst, att det var så mycket komplext som folk hade tänkt på det här, det verkar ju inte riktigt varit den, i alla fall amerikanska attityden vi har sett hittills. Och frågan är, även om han slutar imorgon, kommer vi tillbaka till $60-70 oljan? Ja.
Nej, men då menar du Svantessons mest optimistiska positiva kalkyl. Den sprang ifrån henne på en vecka.
Ja.
Hur väl rustade är regeringen för att gå till val på att vi har aldrig lyckats få någon riktig tillväxt under våra 4 år, och varje gång vi har sagt att nu vänder det och slutar vara lågkonjunktur så har det gått åt helvete?
För då kommer en amerikansk president.
Vad gör de då, tänker man?
De hoppar liksom tillbaka till den här klassiska så här, hade du det bättre i plånboken, känns det bättre nu än för 4 år sedan? En sån klassisk politisk bedömningssätt. Och det tänker väl oppositionen väldigt tydligt, att det går inte bra för Sverige nu, då kommer för den här regeringen få skit för det. Den här regeringen säger ju, men tänk vad mycket saker vi gör, och tänk vad vi liksom stimulerar extra i den här budgeten, där nu i dagarna den här stora halveringen av matskatten, för att citera Åkesson, får moms filibabba-effekter, för att citera en pågående hamburgerreklam-slogan. Folk ska känna sig, wow, nu kan jag köpa lite
men
extra
gött. Men äts så att säga inte den här momssänkningen upp? 33% läste jag någonstans av världens konstgödsel transporteras också genom Hormuzsundet. Och konstgödsel är ju bra att ha om man ska tillverka livsmedel.
Lite extra livsmedel, precis. Det här magiska som hände, att när Malthaus, jag kommer inte ihåg vilka det var som gjorde de här uträkningen, sa att om du får många människor på jorden så tar maten slut, folk dör, det blir kaos. Och sen så kom den gröna revolutionen där konstgödsel var en viktig princip, liksom att få ut mycket mer. Ja, jag hörde någon som sa att så här, det här slår nog in i Sverige liksom ett år senare, så att man hinner inte få känna av de priserna.
Det är mycket oklarheter i den här podden. Ja. Trump kan avsluta det här, eller det vet jag inte om han kan, ärligt talat. Men det kan avslutas, förändras. Mm. Vi har hört någonstans, och jag har hört något någonstans, och sen har du hört något någonstans. Men det är ju spännande, för det är väldigt dynamiskt. Det här var väl kanske ingen, jag tänker ingen svensk partistrateg har haft det här i sin kalkyl. Ja, vi får en ännu värre energikris.
Nej, och samtidigt som rådet de ger till alla som vill ut och resa, var din egen omvärldsanalytiker. Du måste typ alltid kunna tänka så här, kan jag ta mig hem härifrån? Jag bör alltid liksom fördubbla, måste alltid ha med mig jättemycket pengar för att kanske något internationellt storkrig stänger av möjligheten att flyga, och då måste man ha extra mycket pengar för att ta hem sig och familjen.
Just det.
Då tänker man att man kanske bör ha, jag vet inte om man kan trumpsäkra sin ekonomi, men 2 förslag kommer ju snabbt ut med från regeringens sida i vårändringsbudgeten. Och det är ju klassiker. Sänk priset vid pump och stödj återigen människor som har tycker att elpriser har blivit för dyra, helt enkelt.
Statliga subventioner.
Ja.
Typisk borgerlig politik.
Är det det? Låt oss vara lite ifrågasättande. Nej, för det här är ju stora kritiken. Jag tror vår ledarsida har säkert varit på den här frågan. Och det är ju så här, marknadsfrågan. Att så här, men prissignaler, det har ju en poäng. Jag fattar att folk blir sura och ledsna när de betalar mer för saker. Men om det är lite, tänk om det skulle kunna vara något dåligt med fossila bränslen. Om det skulle kunna liksom vara så att man inte vill använda det här, då kanske det är bra att de här priserna går upp. Det kanske går att förändra sitt beteende och man minskar det här beroendet utav dessa produkter. Men om man försöker ta bort de signalerna, då skulle vi till exempel, som argumentet kring elbilar, att när man tog bort det här extra stödet som fanns, så plötsligt så avstannade elektrifieringstakten i den svenska liksom privatfordonsflottan. Jag tror det är Centrum Miljöpartiet som har såna här tydliga grafer där de jämför Norge, Danmark, Sverige. Innan tiden tog över så liksom låg vi, liksom linjerna låg likadana, och sen i Sverige så bara liksom helt avstannade mer.
Ja, men det där är ju spännande, för här börjar vi närma oss frågan om vem är förberedd eller väl investerad för ett energival. Alltså jag menar, förra valet Det som då kallas energivalet, eller vad det exakt kallas, men det som har fått bli döpt efter den frågan. Mm. Där var det ju rätt så entydigt vilka det var som gynnades av att de frågorna hamnade i fokus. Alltså, det var ju högern, eller det som nu utgör högern. Kristdemokraterna gjorde det till en stor sak. Jag vet inte om de fick ett fantastiskt valresultat, men de fick i alla fall 5 ministerposter.
En kärnkraftsminister.
Sverigedemokraterna gjorde det också till en stor sak. De fick ett fint valresultat. De fick ett regeringssamarbete. Där var det ju så att säga gynnande för det som sen kom att kallas Tidösidan. Rätt mycket för hur man lyckades definiera frågan. Alltså, man tog klimat till att handla om energi och energi till att handla om kärnkraft. Och så blev det en fråga om att vi måste ha mer kärnkraft och subventioner på bensin och sluta med reduktionspliktssystemet. Men frågan är ju, har man något slags nytt sånt bränsle? Alltså, har man helt enkelt politik för det här i dagsläget? Vilka aktörer har det?
Alltså, det hade ju varit på något sätt spännande om den vänstra sidan i politiken, som verkar vara väldigt eniga om klimatfrågor, kunde sätta sig, eller liksom säga så här, det här vill vi verkligen, att det känns ju som en lågoddsare, till exempel att ha subventioner för att köpa elbilar. Det skulle ju, det är i alla fall någon sorts svar. Sen så finns det ju massa skäl varför den vänstra sidan inte vill komma fram med enig politik. Men även om vi hade haft mycket fler elbilar, om elpriserna går upp på grund utav att vi har en gemensam EU-marknad, så kanske det ändå hade blivit lite bakslag i den frågan.
Mm. Det kan det ju vara. Men jag tänker att det finns ju något som har hänt där också. Alltså, då i förra valrörelsen, då var ju fortfarande hela EU-politiken liksom miljöpartistisk, om du tillåter mig att måla med mycket bred pensel.
Den gröna nya given.
Ja, och den gällde ju även långt efter valsegern. Alltså, kommer du ihåg den valutvärdering som Moderaterna gjorde på våren 2023? Det var så här, vi måste bli det gröna högerpartiet. Mm. De tittade på Marcus Söder.
Det var ju Bayerns ministerpresident? Nej.
Jo, det är det väl.
CSU-aren som lyckas liksom kombinera konservatism med någon klimatengagemang. Jag vet inte, men hur som helst, en högerfigur i Tyskland.
Ja, men jag menar, det var på den tiden som EPP var för förbränningsmotorförbud. Och så att säga, allt gick i den riktningen. Sen dess så har ju det svängt tillbaks. Alltså, klimatpolitiken, eller synen på fossila bränslen eller förbränningsmotorer har ju liksom förändrats i något slags kulturkrig egentligen.
Mm. Får vi stanna lite vid Marcus Söder? Hur ska vi komma ihåg Marcus Söder mer? En liten mental koppling. Mm-hmm. Hans dotter Gloria Sofie var ju med i vinnare utav en reality-serie, Deutschlands dümmster Promi.
Den har du sett?
Nej, men jag kommer ihåg det här, för det är alltså Tysklands dummaste kändis. Och jag tror att det i Sverige heter den, var det liksom Sveriges dummaste bara. Och jag tycker det bara är mysigt att man har...
Man förstår att jättemånga människor vill vara med i den.
Det ska bli spännande att se. Men
vad var det som Oklahoma?
Jajamensan.
Just det. Tillbaka. I vilket fall då så är ju frågan, är det så klokt nu att vara investerad i vikten av att få köra en bil som drivs med en förbränningsmotor? Alltså, är det en bra position om det här blir en långvarig sak att ha investerat i, vi måste få behålla rätten att bränna olja?
Ja, det beror ju på hur du formulerar det. Om det är mer i den här känslan att så här, de där byråkraterna, experterna ska inte berätta hur jag ska leva mitt personliga härliga liv, som det här har vi gjort i 50 år, har vi haft hällt olja i våra skoter. Du, den känslan.
Jag förstår den. Det är inte det.
Och också, om den andra sidan var så här, men vet du vad? Det kommer gå så jättebra för Volkswagen att göra elektriska bilar. Tänk dig när Volvo gör sin Polestar. Det kommer ju krossa Tesla. Nu blev ju inte utvecklingen så här, utan Tesla hade sina egna imageproblem med Elon Musk. Men framför allt så kom ju, som alltid när den gröna energin, Kina in och sa, vi krossar alla marknader genom att producera allting från solceller till elbilar till så mycket lägre priser. Och då möter du protektionismen i EU. Så att du har ju liksom inte lyckats skapa de här gröna succéalternativen. Utan då var ju alternativet så här, ja, då ska du köpa det utav kommunistkina, de här sakerna, och se hur känns det i magen.
Ja, men nu finns det ju också ett geopolitiskt tryck. Vem är det som gynnas av att oljepriset går upp på grund av att det inte går att exportera olja från Persiska viken? Som
Magdalena Andersson, hon kommer vinna.
Nej, jag tänker i första hand på Vladimir Putin.
Ah.
Så du, om säg att du är till exempel Sveriges näst största parti, Sverigedemokraterna.
Mm.
Och så har du först intagit positionen, man ska ta med fan ha rätt att köra bil på bensin. Och sen har du intagit positionen, vi är garanten mot Ryssland. Vi har inga ryskramar i något utskott längre. Ligger du i ett bra hål för att den här frågan ska bli stor i valrörelsen?
Men har du inte lyssnat på Martin Kinnunen? Att så här, det här med koldioxid är väl en sak, men det viktigaste är ju att man ska inte köpa olja av ryssar och araber.
Nej, men vem, var ska du köpa din olja till?
Nej, då, de här norrmännen kommer få väldigt...
Nej, jag förstår. Å andra sidan då?
Mm.
Jag menar, vad blir den dynamiken? Ja, den dynamiken har ju hittills blivit efter ett stort tryck på kärnkraft och ett lika stort existerande tryck på mer vindkraft. Men är det då klokt, om du tittar på andra sidan, den rödgröna sidan, att inte lyckas ena sig om kärnkraftsfrågan?
Nej,
hur bra ligger du till?
Nej, för återigen så blir ju mycket av svaren, och tror jag även på EU-nivå, är väl det här att en viktig del av energimixen måste nog ändå komma från kärnkraft. För nu har vi sett så här, nu försökte vi slå över från den ryska gasen till den katariska gasen. Återigen, gas, naturgas kan vara problem i sig, men också just det, hur påverkar det framförallt våra val.
Och sen testar man den amerikanska gasen.
Ja.
Och så är man beroende av Trump.
Ja.
Mm.
Så att båda delarna där är problematiska. Och då kommer vi tillbaka, ska vi ha till kärnkraftsval? Ska vi vara som Ebba Busch, riktigt arga på Angela Merkel och hennes val 2011?
Ja, men det kan man ju få vara som Ebba Busch. Och det kanske är möjligt att hon har intagit positioner under den här mandatperioden som gör att hon eventuellt är ganska väl rustad för ett Hormuzsundsval. Men människan är ju trots allt ansvarigt statsråd för de här frågorna. Och det är ingenting som ser ut att fram till september gå otroligt bra i den riktning som hon tänker sig. Alltså, ja, hon kommer stå någonstans och säga att nu tas det ett spadtag för någonting. Men det är ju inte någonting som kommer få effekt där du tänker dig att väljarna kommer vara. Alltså, har jag fått det bättre eller sämre i den här frågan?
Nu tänker jag på BB-indexet.
Vad är BB-indexet?
Belastning, snedstreck, eller vanligt bindestreck, belöningsindex. Det här som...
Vadå, det man tycker att politiker är en belastning eller en belöning?
Nej, vilka frågor är belastning eller belöning för regeringar? Det här återigen, som människorna i Göteborg som har... ställer liksom frågan, och då tittar man liksom bakåt. Väljare, kom ihåg, ni måste utdöma liksom, hur har det gått politiken? Mm. Sen kan man ju argumentera sig, fast folk kanske tittar framåt, vem är bäst på att hantera nästa nya grej eller någonting. Men då har de frågan om så här, politiska resultat, och så har de massa olika områden. Det är den ena. Tycker du att det har blivit bra eller dåligt det regeringen har genomfört? Men sen den andra frågan, ansvarstillskrivning. I vilken utsträckning anser du att utvecklingen inom de olika områdena sedan valet 2022 beror på regeringens politik eller på andra orsaker? Och då är det liksom så här, är det
regeringens fel eller regeringens förtjänst?
Ja. Och där kan man bara liksom, nu vill jag notera här att just energifrågan går det ju bara plus minus noll även bland Tidö-väljarna, och man hamnar ändå på ett ganska, ja, i alla fall, eller minus fem hamnar man på liksom när alla väljare får tycka till om energifrågan.
Man hamnar på minus, ja, men då måste jag ställa en följdfråga. Ja. Det här är ju som institutets mätning, när är den gjord?
Det är 2025.
Just det. Som det är allt med SOM-institutet så är det intressant för statsvetare och för historieskrivare. Mm. Men det här har ju noll relevans för Hormuzsundsvalet. Alltså, för det där är ju vad folk tyckte för ett halvår sedan eller ett år sedan. Inte vad folk tycker efter Hormuzsundet har hänt.
Då kan man ju argumentera så här. Men vet du vad? Om Socialdemokraterna kommer säga, titta vilka Jimmy-priser det är nu, både på din elräkning.
Ja, det är ju en lågt hängande frukt, ja. Så att säga, vad som är sannolik händelseutveckling.
Men kan då inte Tidö ha ett enkelt svar och säga, vet du vad, Donald Trump, det är en X-faktor. Det är ju hans fel.
Ja, och det kanske då fungerar bättre, ja, än det gjorde för Magdalena Andersson när hon sa, det är Vladimir Putin som är skälet till situationen som är nu.
Ja.
I september 2022, inte ja.
Ja, och då kommer vi tillbaka till det så här, ja, men vad spelar roll för pris vid pump? Är det världsmarknadsprisen? Det spelar jättemycket stor roll. Men samtidigt så har ju nationella regeringar mycket kontroll över hur mycket beskattning som ska läggas på olika energislag. Och då kan man göra saker som också kan vara bra om det blir en inflationsproblematik, att man sänker priserna. Så argumenterar ju regeringen. Jag vill bara notera att det man började prata om först från EUs sida, det var ju så här, vet ni vad ni ska, eller vet ni vad vi ger er tillåtelse till? Ta bort momsen på energi då. Beskatta inte elen, utan liksom acceptera att ni blir av med den intäkten. Men 2021 så var ju det väldigt oaktuellt, i alla fall för svenska politiker då.
Mm-hmm.
För då tyckte man att det är alldeles för mycket pengar. De pengarna behöver vi. Så stor bonus kan vi inte ge till svenska väljare.
Nej, men tänker du att de vill det nu?
De
har ju en del kostnader också. Mm. Hittills i sina, alltså, jag menar det här Sverigelöftet. Om något av det ska genomföras så är det rätt mycket pengar som ska dras iväg från staten.
Ja.
Jimmy har ju gjort löften om tandvård.
Ja, och reformutrymmet är ju slut, säger den moderata statsministern.
Just det, så kalkylen går inte ihop överhuvudtaget. Nej. Från början. Nej. Nej, jag tänker att det här liksom nog har radikala saker i sig som vi inte riktigt kan se. Alltså förutsatt att hormonsproblemet fortsätter. Jag menar, redan nu så finns det ju en diskussion på EU-nivå om att pausa hela utsläppshandeln. Som ändå är liksom grundfundamentet i hela klimat- och energipolitiken.
Den gröna omställningen, att det ska bli dyrare att förorena.
Ja, så det här kan ju ta väldigt många olika vägar. Och det som ändå kan ju liksom bli lite en ögonöppnare och som vill skapa den här känslan av att partierna nog inte riktigt har greppat situationen är ju en debattartikel i DN som kom i helgen, tror jag. Har du läst den? Den handlar om ransoneringar och egentligen om mänskligt beteende.
Det var mycket oljekris. Jag vill nästan säga nostalgi. Det är ju spännande med någonting som har inträffat för, alltså på 70-talet, vi var ju inte med där och medvetna. Jag vet inte hur stor del av väljarkåren som har tydliga minnen av hur det var att gå från liksom det känns som att oljan kostade typ så här en krona litern till bara, nu kostar det 10 kronor.
Jag trodde du skulle säga att, hur det var att gå från vintertid till sommartid.
Den första gången. Och få en hjärtattack.
Men det var ju inte det enda som hände under 70-talets oljekris, alltså politiskt. Det stora som hände var ju det du var inne på. Alltså ekonomiskt så svängdes det till slut från Keynes till Friedman.
Mm.
Men politiskt så var det ju också det att man faktiskt införde ransoneringar av hur mycket man fick köra bil.
Mm.
Man fick inte köra bil på söndagar, tror jag. Och TV slutade ju med sina sändningar tidigare på kvällen för att spara el.
Ja, och det här är ju spännande att tänka på vilka radikala förändringar som skedde då. Och ska vi också säga liksom att världen har ju anpassat sig. Vi är ju på ett sätt mycket mindre oljeberoende idag, till exempel Sverige. Men jag fick också förklarat för mig att fast i de områden som vi har kvar oljan nu, det är liksom, om du ska fortsätta kunna flyga flygplan, vi har inte hittat på något sätt.
Nej.
Att göra det utan jet fuel.
Ja.
Så att liksom, det spelar ganska stor roll.
Men de här, det är en debattartikel, den är skriven...
Känner du igen de här människorna?
Nej, det gör jag inte. Den är skriven av en person som är sparpsykolog hos en fondrobot och en beteendevetare och verkställande direktör på ett företag som jag inte har hunnit kolla upp. Så nu går jag inte på avsändare utan på innehåll.
Oh,
det
intressant.
De föreslår. Mm. Eller jag skippar min källkritik, vilket ni vill välja. Ett föreslår de, gör distansarbete till standard. 3 extra hemarbetsdagar i veckan kan minska oljeförbrukningen med upp till 20% för enskilda pendlare. De vill skapa incitament för samåkning. Miljöpartiet ringde och ville ha sin politik tillbaka. De vill införa krisrabatt på kollektivtrafik. Och sen vill de att arbetsgivare ska bli beteendearkitekter. Och sen vill de att den här förändringen ska göras synlig. Och sen har de inte skrivit den här punkten, men de vill ta tillbaka pandemin.
Ja.
För det är väl sammanfattningen av den här inriktningen. Och det kan man ju fnissa lite åt. För det finns ju många som liksom minns pandemilevnadssättet med negativ klang.
Vem minns något positivt?
Det finns det nog också en och annan som gör.
Kanske en valp som fick ett hem.
Men den politiska effekten, eller den liksom analysen av politiken i alla fall, blir väl att ja, men det är där vi kan hamna igen. Och vi kan hamna där mycket snarare än man tror, eller i liknande radikala saker. Så vad är det för slags valrörelse? Och är det någonting utav det som de politiska partierna har förberett för sin valrörelse som kommer vara relevant? Eller ska allt ner i papperskorgen?
Det är väl också det här känslan som... Det beror lite på hur vi framar just den här debattartikeln, om det är två personer som verkar väldigt sugna på det radikala och tyckte att både 70-talet och pandemin kunde vara spännande inspirationskällor. Se, det går att göra förändringar, vi bara måste göra det. En annan analys av 70-talet, det var ju ja, men till exempel när de amerikanska presidenterna var väl både Ford och efter honom Carter, liksom så här, som försökte på något sätt, nu får du ta på dig en ylletröja, vi har inte råd med all den här värmen. Carter försökte på något sätt också erkänna så här, det är jobbiga tider, men då blev ju det beskrivet som så här, det här är depression, det här är så oerhört jobbigt, det låter bara som att vi måste liksom backa tillbaks på Maslows behovsskala. Mm. Vi får inte längre ha elementen på, vi ska ha mer ylletröjor, och det kanske många väljargrupper...
Ryck inte ylletröjorna från ungarna.
Nej, eller sätt på dem en stickig ylletröja jämt.
Ryck inte rätten att inte behöva bära en ylletröja. Det är det som är Peter Kullgren-ingången här.
Det känns väl så här att återigen, ska man försöka sälja in en stor radikal förändring, så kan det vara svårt kanske att få folkflertalet att köpa det här asketiska, det lite jobbiga, att liksom så här, det kommer bli mysigt. Du får inte sitta ensam och prutta i din bil, utan du ska liksom ha med dig massa okända människor och all härlig interaktion. Det var ju som skämtet om svenskan och pandemin, att man hade, ja, nu har vi 2 meters distans istället för de vanliga 4.
Mm.
Det kanske vi inte alltid alla är jättesugna på som kollektiv, det här som skulle krävas av oss. Men å andra sidan, hörde också analysen att så här, om du kunde sälja in, om klimatrörelsen till exempel hade sagt så här, vet du vad en jätteviktig grej för klimatrörelsen är? Det ska vara gratis kollektivtrafik. Vi liksom så här, ska inte bara så här hålla på med utsläppshandel. Det här var Naomi Klein som sa i en podd som jag eventuellt har
lyssnat
på. Som
tyckte att saker skulle vara lite mer konsumentnära.
Ja, man måste knyta ihop de här.
Från miljörörelsen då alltså.
Visa något göttigt som man får med den här stora förändringen. Och gratis kollektivtrafik. Ja, för mig är det väldigt så här 90-tals kodat. Det känns som min gamla hemkommun Kristinehamn testade detta. Var typ tillsammans med någon ställe i Belgien det enda europeiska exemplen som testade detta. Vet inte om vi själva löste klimatkrisen, men det var i alla fall lätt att ta en buss under min tonårsdag.
Okej, men om jag ska tvinga dig. Du hade ju en gång en podd där du bara ställde frågan till folk. Vem gynnas av det här?
Alltså, om Jimmy kan säga, vet du vad? Vet du hur dyrt det hade blivit om Miljöpartiet fick vara med och bestämma över pris vid pump? Ni kanske tycker det är dyrt nu. Det hade varit ännu dyrare. Det kanske är första gången som ett sånt här, om inte vi hade gjort det här hade det varit mycket värre argumentation, kanske skulle kunna fungera. Och om inte liksom den alternativa oppositionen, eller vad ska jag, alternativet.
Alltså du tror att SD gynnas?
SD skulle kunna gynnas. Jag vet inte om det någonsin har, om Ebba Busch skulle kunna klima så här att jag har varit det mest förutseende. Jag har alltid sagt att det har handlat om kärnkraften. Och jag har, vad är det hon brukar säga om kulturkriget? Och Sverigedemokraternas historia. Jag har kommit över det. Jag har lagt det i bagaget.
Jo, men vadå? Har hon lyckats få till en bred uppgörelse om kärnkraften?
Nej, det har hon inte heller. Så att... Jag känner att det starkaste är väl också den här känslan att så här, om det blir riktig skit, om återigen det här, det är faktiskt ett sista lite hoppfull tanke från SOM-undersökningen för regeringen när det gäller ekonomin, var att på en enda sida fanns det liksom lite positiva nyheter. Det var att det fanns en grön stapel plus 13% när du jämför liksom de som tycker det blir sämre och blir bättre. Det var vad svenskar tänkte om sin egen ekonomi det kommande året, alltså 2026. Mm. Känslan att det kanske blir bättre, det finns en ljusning. Men om det här nu försvinner och det verkligen blir mörka, dåliga tider, då kanske man inte behöver egentligen ha så mycket gemensamma förslag eller tankar om man ska göra något annat. Jag kan bara säga, vet du vad? Det är skit nu. Vill du ha mindre skit? Byt skiten som vi har nu.
Just det. Det är nog där min bottom line ändå landar.
Så det blir Magda som tar in det?
Hormuz gynnar oppositionen. Vilken opposition det än är.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.